onsdag i Radio Gotland och dags för meningarnas marknad. Det kommer att handla om utvecklingen utav idrottsledarna under 100 år. Det är ju så att Riksidrottsförbundet RF fyller 100 år i år. Och vi har här på Radio Gotland följt upp det på många olika sätt. Och nu ska vi avsluta det genom att titta just på idrottsledarna och deras utveckling under 100 år. Och jag har med mycket folk i studion. Lasse Sjöholm från Gotlands idrottsförbund. Jag har Leif Söderdahl från Idrottshistoriska föreningen. Gunnel Österberg som är idrottsledare och just nu projektledare för unga ledare på Gotland. Och Rune Fransson, också han från Idrottshistoriska föreningen. Men en forskare sitter i Stockholm vid namn Leif Yttergren. Hallå Leif!
Hallå!
När vi ska prata om idrottsledarnas utveckling under 100 år, då måste vi ha hjälp av dig. Du är forskare, Leif, på just idrott och har forskat framförallt ganska mycket om idrotten. Hur länge har du hållit på att forska?
Ja, vad är det nu? Sen 85 tror jag har jag skrivit olika saker om idrotten och idrottsrörelsen.
Mm. Och för oss känns det hemskt tryggt att ha dig med. Därför att vi måste ju ändå titta lite på när vi ska se på idrottsledarens utveckling. Att det här begreppet idrott, när kommer det in, Leif?
Ja, det är ett gammalt fornordiskt begrepp som man tog upp i Sverige på 1800-talet. Och som lanserades hårt i slutet på 1800-talet. Det var då vi fick idrott. Till skillnad från faktiskt alla andra länder där man fick sport så är vi unika i Norden och har både idrott och sport. Och där kan man diskutera mycket kring vilket man ska använda och så. Men vi har ju valt att använda idrott i Sverige.
Mm. Och vad var de första tecknen på idrott då?
Oj, om man tar gotländska förhållanden så vet man ju att man har kastat varpa i hundratals år. Och perken går väl tillbaka några hundra år också. Så det finns många tecken på idrott i lång tid tillbaka. Och sen har vi ju den antika idrotten. Och ja, det finns många exempel genom historien. Men den idrott som vi pratar om idag, den är drygt 100 år gammal. Den organiserade tävlingsidrotten. Och det som sen blev organiserat i Riksidrottsförbundet.
Mm. När kommer begreppet idrottsledare in då? Har du hittat det i din forskning?
Ja, jag funderade en del på det och man kan väl säga så här att när idrotten blir organiserad i slutet på 1800-talet och nu pratar jag både om Gotland faktiskt, mest om Visby men även så att säga, om fastlandet och de stora städerna så det är då begreppet idrottsledare kommer också. Så det är drygt 100 år gammalt begrepp.
Hur ser den idrottsledaren ut? Har du något tecken på det?
Ja, man kan säga så här att det fanns två typer. Den ena typen, det var de här människor ur överklassen som ville att folket skulle hålla på med idrott för att man skulle få ett starkt försvar och man skulle få hälsosamma människor. Och mycket militärer var idrottsledare vid den här tiden. Men sen kom det också en, man kan säga lite underifrån, kvartersklubbar mera. Och nu är vi kring sekelskiftet 1900 där det var liksom era kamratgäng som bildade idrottsklubbar också. Och där var det väl i princip den, ja, som det är än idag, den som hade mest initiativförmåga och hördes mest och tog mest plats som blev ledare eller ordförande för den här lilla klubben. Och de klubbarna, det kunde bara vara 20-30 personer med i dem och de var ofta unga grabbar, 15-20 år och sådär. Så det fanns två typer av idrottsledare initialt och så är det väl i viss mån än idag. De här stora kända idrottsledarna och sen har man de här ledarna på gräsrotsplanet också.
Är det en tillfällighet att du säger grabbar?
Ja, nej, det är det inte. Men vad hemskt det är när man säger så ändå. Tjejerna, det dröjde innan tjejerna kom in och jag tittade på lite statistik här och så sent som 1950 så tror man att det var bara 4% av alla idrottsledare i Sverige som var kvinnor. Så det dröjde innan kvinnorna blev idrottsledare på allvar. Och än idag så är det ju ledarbristen särskilt på kvinnosidan stor.
Den här andra biten, du pratar om klasskillnaderna då i samhället, alltså mellan militären är en klass. Hur var det med arbetare kontra tjänstemän och så vidare?
Ja, när idrottsrörelsen slår igenom då 100 år sedan, då är det framförallt en medelklassrörelse. Och det är i städerna, det är i Visby och det är i Stockholm och det är i Göteborg. Tjänstemännen alltså. Men sen på 20-talet, på mellankrigstiden, då kommer arbetarna in och då kommer de in i massor. Och då är det män jag pratar om. Och det hänger ihop med att då fick jobbarna 8 timmars arbetsdag 1919. Och då fick man helt plötsligt tid att idrotta. Och det var då man började idrotta och framförallt så började man lira fotboll. Så fotbollen var ju en ren arbetarsport från början. Och jag tror man känner igen det här mönstret från Gotland också, men det kanske ni ska prata mer om sen.
Jo, vi ska prata mer om det här. Men det är ju intressant ur ditt perspektiv och att det här med idrottsledarna så att säga som fanns med redan från början. Det är ett genomgående mönster.
Ja, det är det. Vad menade du då?
Jag menar så här att det var den som skrek högst som oftast blev ledare eller den som var starkast. Fattar jag det rätt då?
Ja, precis. Det låter kanske lite negativt som du sa. Men den som ja, det är ofta så i alla grupperingar. Någon som tar initiativet, någon som vill starta en klubb eller någon som vill vara perkar eller vad man nu vill säga. Och det var verkligen så för 100 år sedan i de här små föreningarna, kamratgängen, kvartersklubbarna, i socknen. Han tog initiativet och blev ofta ordförande och den som var bra på att skriva, han blev sekreterare och så var det väl någon som var hyfsad på att räkna och då blev han kassör. Och sen hade man en förening där och som sagt, de var inte särskilt stora många av de här små klubbarna.
Tycker du att det är någon skillnad mot idag?
Ja, det är faktiskt det. Det har hänt någonting med den här traditionella idrottsledaren, den här på lokalplanet. Och det vet ju alla hur svårt det är att rekrytera dem. De blir ju bara äldre och äldre, men de här riktiga eldsjälarna som finns, som finns och som fanns i större utsträckning förut, de håller på att försvinna. Dessvärre alltså. Det har blivit... Jag tror att göra mycket med kommersialiseringen av idrotten också. Att man ska tjäna pengar på det man håller på och lägga ner massa timmar ideellt. Det är inte lika gångbart idag.
Nej, och det är väl en hel del av det vi ska prata om. Är du orolig för idrotten som forskare?
Man kan säga så här att tävlingsidrotten är jag inte ett dugg orolig för. Den här extrema toppidrotten. Den kommer att klara sig för den är så intressant kommersiellt. Och sen tror jag att den här gympingvågen och motionsidrotten, den kommer också att klara sig. För idrott som i hälsobefrämjande syfte, det kommer att leva kvar. Däremot det här som är i mellanskiktet, typ division 4 fotboll eller division 3 i basket och så vidare. Där tror jag att vi kommer se en ganska stor minskning. Så den här, inte riktiga extrema tävlingsidrotten utan tävlingsidrott på lägre nivå. Där tror jag att man kommer att se förändringar i framtiden.
Spännande Leif, vi tackar dig för att du var med. Du får gärna sitta och lyssna och komma med synpunkter om du vill.
Tack ska du ha, Ove.
Ja, runt bordet sitter 4 stycken. Har ni haft några synpunkter på det Leif har sagt?
Ja, jag tycker det finns en hel del att kommentera här. Jag tror att vi kommer att beröra det här under sändningens gång här. Jag ser ju mycket på idrottsledarens roll idag. Hur annorlunda det är bara från den tiden jag själv var aktiv idrottare för sådär en 40-50 år sedan. Och hur idrottsledarna såg ut då och går man ännu längre tillbaka så det har ju hänt otroligt mycket. Och det är ju det här med spontanidrotten som var en gång i tiden och allting som styr idrotten idag. Inte minst lagar, bestämmelser, regler, EU-anpassning med mera.
Så talar alltså en ordförande i Gotlands idrottsförbund, Lasse Sjöholm. Mycket av det kommer vi förhoppningsvis att hinna fördjupa oss lite i.
Ja, jag vill inte hålla med Leif riktigt. Jag tror inte på den här framtidsvisionen som man har. Jag tycker inte att man kan säga att de här på något sätt håller på att dö ut, utan jag tycker i alla fall att det lever i allra högsta grad, och jag ser nog mycket positivare på framtiden vad det gäller idrottsledarskapet.
Spännande. Ja, du jobbar ju också mycket med unga ledare, Gunnel Österberg, så att du har den sidan i dig.
Ja, jag kan inte se alls den här framtiden. Jag tycker det finns massor med folk som vill jobba ideellt även i framtiden.
Ja, det tror jag också att det finns. Men man säger ju att vi är ju de sista entusiasterna. Ibland känner man ju det. Alltså. Men det finns förhoppningar, det tror jag. Jag tror inte man ska säga det så negativt som han gör.
Mm. Leif Söderdahl, som också har skrivit en uppsats i ämnet om idrottsledare. Vi återkommer till det senare. Rune Fransson?
Ja, jag tror att också att det finns säkert ledare, eftersom vi har det här nu förut också, att det är naturligt att vissa människor tar på sig vissa saker. Det jag kan vara mer orolig för är att det inte finns utövare. Att man nu börjar bli så pass bekväm som man tycker det är besvärligt att röra på sig. Det tror jag är en stor bit som vi måste ta tag i och få ut folk och röra på sig och tycker det är kul med idrotten. För ibland så kan jag tänka mig att jag ser att de tycker att det är så uppspjälket, det är så väldigt inrutet, så man tycker inte att det är så kul att gå till träningen till exempel, för då ska man göra vissa saker. Så det där, det tror jag att man ska börja fundera på väldigt mycket inom idrotten, att vi ska se hur vi kan ta hand om de som är utövare, inte bara ha många bra ledare.
Ledarens roll alltså. Och vi har träffat KG Runander, som är en välkänd idrottsprofil på Gotland i många, många sammanhang. Och jag måste faktiskt fråga KG Runander om det fanns idrottsledare på hans tid när han var ung.
Ja, inte direkt ledare som de har nu, utan ja, det var ju till exempel Perken, då var det ju Perkarn, han var ju ledare för laget alltså.
Hade du någon sån Per Kar som du såg som din ledare?
Ja, och det var de äldre. När man var ung då fanns det ju Per Kar alltså, som skötte det. Och jag minns en gång det var till Stångaspelen. Så fattades en man för dem, och jag var ung då, bara sorg då. Han skulle nog vara med. Jag skulle nog kunna vara med i det laget och spela. Men så kom det en gammal parkspelare uppifrån, han var från Gotham, och han har varit parkare där i många år, men det här laget, det hade tagit slut eller gått ut sig. Så då kom han dit i Stånga och ville vara med i det parklaget. Och vår parkare, han visste då inte riktigt hur han skulle bete sig, men hur det än var så valde han den där Gotham-boen, vet jag. Men efteråt då kommer han och sa till mig, ja då, du kunde lika gärna varit med själva, sa han. Det var inte mycket att ha den där.
Så en idrottsledare behöver vi ha i alla fall.
Ja, det tycker jag.
Mm. Sen ser det annorlunda ut idag än det gjorde för 100 år sedan.
Ja, absolut.
Och ännu mindre. Mm.
KG Runander, alltså Carl Gustav Runander. Och känner ni igen den bild som han säger? Leif Yttergren, forskaren här, han säger ju att idrottsledaren har funnits hela tiden med. KG ger en liten annan bild. Det var faktiskt en spelare också som var ledare. Hur ser era ledare ut, ni som sitter här?
Ja, jag tror också att det fanns ledare som inte var så där direkt stora människor i alltihop. Utan jag kommer ihåg David Wolf på Götavallen. Han var vaktmästare där och gick med sin hund Rex. Och han var ledare på sitt sätt. För han höll ju ordning på oss. Vi fick inte springa hur som helst på Götavallen. Och för min del, när jag kom med i det här, det var just David Wolf som sa till mig att nu ska du vara med i Visby idrottsförening. För det var en idrottsförening som han höll på. Och när jag kom dit och fick bli då pojklagsspelare eller ungdomsspelare, då fick jag en idrottsledare som heter Gunnar Svennefelt, som var med väldigt mycket. Han var frisör här i stan. Och han tog tag i oss ungar och såg till att vi fick lära oss de första stegen på fotbollsbanan.
Vågade du säga emot David Wolf?
Nej, det gjorde man inte, utan man bockade snällt. Och hade han sagt att jag skulle vara med i Grönköpings IF, så hade jag säkert varit med där nu.
Då ska vi säga att David Wolf är en stor legend när det gäller framförallt Götavallen. Mycket historier om den mannen.
Ja, det finns det. Men det var en snäll farbror innerst inne. Han var inte elak, det ska man kunna understryka, kan jag understryka.
Men var han idrottsledare eller var han vaktmästare?
Han var både och. Han älskade idrott, som jag uppfattade det. Och han ställde upp och såg till att allting var tipptopp så att vi kunde idka vår idrott. Och som sagt, han hade väl lite extra hjärta för oss som var med i Visby IF. Det ska jag väl glatt hålla med om.
Bra eller dåligt?
Ja, man fick ju aldrig vara på stora plan, gräsplan. Det var förbjudet. Då var man matcherna som man fick spela. Jag hade ju också Gunnar Svennefeldt som ledare. Och den hade man verkligen respekt för.
Men vad betyder respekten, Leif, då?
Ja, man gjorde ju som han sa ungefär. Alltså, sa han att nu gör du så och så, då försöker man att göra det. Va? Jag var ju aktiv på 50- och 60-talet i fotboll och ishockey.
Men diskuterade du träningsmetoder med honom?
Nej, det gjorde man aldrig. Nej. Utan det var bara att följa vad han sa. Va? Det fanns inga protester där. Nej.
Gunnar Svennefeldt, ett stort namn vad jag förstår.
Ja. Och även hans bror Lennart Svennefeldt hade jag med i handbollen. Men det var ju en helt annan typ av ledare. Betydligt mjukare och lugnare. Och inte kunde bry sig upp som Gunnar gjorde.
Ja, jag tycker jag känner igen det här från min uppväxttid i mörkaste Småland. Vaktmästarna var tydligen lika respektingivande. Gräsmattorna var lika förbjudet att beträda överhuvudtaget. Och som sagt var det där med att ifrågasätta träningsmetoder. Nej, det gjorde man bara inte. Om det sen berodde på respekt eller om det var någonting annat, det vill jag låta vara osagt. Men det här, det var nog ett generellt problem över hela landet.
Det fanns nog en David Wolf på varje idrottsplats.
Jag tror det.
Vad säger Gunnar då? Du är ju yngst i det här gänget.
Jag har två väldigt tydliga ledarförebilder och det är Jerker Einekvist. Och då är hans sätt att jobba med barn som jag har tagit efter. Och att det alltid ska vara roligt, det är jätteviktigt. Och det har jag lärt mig av han och alltid jobbat efter det. Och sen så har jag jobbat mycket då med bollidrott och framförallt handboll. Och där så var det ju en väldigt drivande kraft i Hansa då, som heter Lasse Olsson. Och hans sätt då att jobba med tjejer och med damhandboll under väldigt många år. Det är också sånt som jag har lärt mig oerhört mycket av. Jag är inte så här idag att jag jobbar speciellt mycket med jämställdhet, utan det är sånt som jag är uppväxt med. Att tjejer är lika mycket värde som killar och att speciellt tjejidrott är lika mycket värd som killidrott. Och det har det alltid varit i vår förening. Så det är självklart för mig. Det är ingenting som vi behöver jobba med idag.
Men en herrledare och en damledare, är det samma sak att jobba med herridrott och damidrott?
Nej, det är det inte alls. Många tycker att det är lättare att jobba med killar för att de är fokuserade på idrott och på tävling och resultat, om jag nu generaliserar. Men att jobba med tjejer tycker jag är svårare. Då måste man jobba mycket mer utifrån det sociala. Det är jätteviktigt att tonårstjejer har kul. De ska få vara med och utforma sin egen träning. Det jobbar jag väldigt mycket med idag när jag har ett flicklag som är med 14-åringar. I innebandy då. Och de är med väldigt mycket att bestämma hur deras träning ska se ut.
Fast det är ganska spännande som Leif Yttergren säger här. Alltså att när vi kommer in 1950, halva seklet har gått, så är fortfarande 4% bara av ledarna kvinnor. Idag har det ökat, förvisso jag vet inte exakt hur stort det är. Men där ser man ju också att kvinnorna ligger efter lite i att ha varit ledare i längden av år.
Ja, och det är ju intressant nu när jag jobbar med det här unga ledareprojektet, för det är ju rikstäckande och på många distrikt så har man ju sett att det är unga tjejer som söker till idrottsrörelsen och vill vara ledare. Jag kan inte säga att vi har sett samma tendens här på Gotland. Vi har nog haft ganska blandat kön med i det här projektet, men att någonstans så händer det ju något. Vi har unga tjejer som är ledare, men sen försvinner de. Det är väldigt få kvinnor som har fortsatt som ledare.
Det är det.
Ja.
Vad tror du att det beror på?
Familj, barn, gamla könsroller. Det är viktigare att ta hand om hus och hem och barn än att vara ute och jobba med andras barn. Mm.
Kan vi inte lyssna på en ung ledare idag som RF har givit stipendium? Hon fick åka till Bosön och träffa en mängd andra. Hon heter Erika Langenstam Wiman och håller på med simning. Och frågan är väl faktiskt bara helt enkelt varför hon blev ledare?
Ja, först och främst är det ju att stödja klubben då, VSS. Men det är också för kul, för att man tycker det är roligt, annars håller man ju inte på med det. Det är väl därför.
Du har varit tränare i 4 år.
Mm. Ja, det har jag varit.
Vet du varför du blev idrottsledare?
Ja, nej, jag vet egentligen. Det bara blev så. Man flyter in ungefär.
Och vad är det du är bra på som ledare då?
Jag vet faktiskt inte, men jag hoppas väl att jag är snäll mot alla barnen och ger dem uppmärksamhet.
Känner du att din roll är viktig i idrotten som ledare?
Ja, det gör jag väl. Det är jag som har hand om barnen. Jag ska ju visa dem vad de ska göra. De ska ju se mig liksom. Så jag tycker väl att tränare har en viktig roll.
Det är ganska svårt att värva idrottsledare inom idrotten. Är det något som du kan förstå?
Ja, jo, jag kan förstå det. Det tar ju liksom mycket tid. Jag är då gruppen på söndag. Det tar ju 2 timmar och man försöker ge så mycket som möjligt de 2 timmarna och då är man helt slut. Och jag kan tänka mig andra sportare kanske fler träning i veckan. Det tar ju liksom mycket tid. Man är i skolan och plugget också. Och äldre tränare går ju på gymnasiet och då är det mycket att göra. Så att jag kan förstå varför. Och det kanske inte alltid att man har fått upp betalt och så heller. Så att det är hårt kan det vara. Det är därför det är inte, man kanske inte hittar så mycket ledare.
Hur tror du att det var i idrotten för 100 år sedan med idrottsledare och sådär? Har du tänkt något på det?
Nej, jag har inte tänkt så mycket på det, men jag kan väl tänka mig att man mer inriktade sig på att kanske inte ha kul utan mer utöva sporten och bli duktig och bra och så.
Det är inte så du har med dina grupper, att du fokuserar på det?
Nej, jag tänker mer på att lära ut, eftersom jag tänker lära ut vattenvana och sånt. Så jag vill inte att mina barn ska bli proffs på att simma eller något sånt. Jag vill mer att de har kul och tycker det är roligt att de gör och få ut någonting av det.
Du tycker det är jättekul att vara idrottsledare?
Ja, det gör jag. Det är roligt med barnen och så. De ger en mycket glädje när man ser att de kan och lär sig och utvecklas och är glada och så. Jag blir glada när de kan saker och får lära, när de märker det så här. Men jag kan hoppa från kanten själv eller jag kan liksom. Och så. Ja, det är kul.
En ung idrottsledare idag. Alltså, hon hade många funderingar, många synpunkter, reaktioner.
Ja, det var ju en av våra ledare i Visby simsällskap där. Och jag har ju följt simmar i 20 år tror jag. Och hela tiden sett hur de har utvecklats. Och jag var med nu uppe på GSM i simning uppe i Umeå. Och det är faktiskt fantastiskt att se Ida Sandin och Peter Adelstad som har börjat sån här söndagsgrupp en gång i tiden. Hur långt de har kommit nu och är uppe i eliten i GSM. Alltså, det är stort och det glädjer en ledarhjärta.
Men också det här som hon säger, att hon trodde att förr var idrottsledarna inte ute för att ha roligt. Vad säger ni om det?
Nej, jag tror nog att det fanns rätt mycket skoj också i det man håller på med. Åtminstone när det gällde fotbollen som jag har upplevt på närmare håll och kanske även ishockey. Så visst hade man roligt när man håller på, även om det kunde vara många gånger tråkigt att springa upp och ner i några gravar fram och tillbaka under de här uppbyggnadsövningarna man hade. Men så fotbollen kom med, då var det ju kul. Och vad jag kan förstå i dagens moderna träningsgrej när det gäller fotboll, så har man bollen med nästan hela tiden. Och det var väl någon som sa det egentligen, när man börjar med ungdomarna och fotboll, så ger de varsin boll. Sen kommer de att sköta om det här och bli både teknisk och annat, om de bara får hålla på med den. Och det kan ju vara någonting att tänka på.
Ja, för det jag tror, det är ju att jag tror att man håller på att idrotta därför att det är roligt. Det är väl det som är drivkraften. Och då tror jag att alla ledare faktiskt, spelar ingen roll om det är 1900 eller 2000, så är det glädjen.
Ja, men då tror jag att då har idrotten nog utvecklats ganska ordentligt, för att min uppfattning är att om vi går tillbaka till 1900-talets början, Jag är inte riktigt så gammal. Men då var det väl mycket det här att skapa goda kroppar, att få människor att kunna fungera. Inte minst i det militära, det var ju mycket militärer som höll på med det hela då. Så jag tror det var det praktiska att få goda soldatämnen helt enkelt. Jag tror inte det var så mycket roligt då, men det har nog kommit senare.
Ja, det var nog mycket exercis tror jag också. När man började, man ska stå med armar på sträck och hoppa och man håller på. Det blev rätt mycket sån här fysisk träning.
Ja, man blir ju rädd när man ser de här tv-inslagen på han kapten Uggla och morgongymnastiken.
Öppna fönstret och blås ut. Ja. Jo, nej, men det här är ju ändå viktigt att se om det var glädjen. Nu säger du att det är exercisen som har en stor betydelse. Alltså. Men fick man folk att idrotta om det inte var roligt? Eller var det respekten som ni pratade om förut?
Nej, det var väl kanske både och. För att, jag tror man håller ihop i gäng. Och började några stycken och var med och idrotte. Då hängde resten av gänget på helt enkelt. Och sen hade man ju kul både på fotbollsplan och ute på bakgårdarna. När man höll ihop på det här viset. Så jag har en känsla av att man var mycket det. Att man hade kompisar och de gjorde det och då följde man med. Idag hittar de på så mycket annat.
Fast jag tycker att det är på samma sätt idag med att det är mycket kompisarna som styr. I alla fall på landsbygden där jag då bor så är det ju mycket så att det är det som finns. Det är kyrkans verksamhet och det är idrottsföreningens verksamhet och det är all med i.
Det vi upplevde, Rune och jag, det var ju den här kvartersidrotten som var på. Vi började ju ute på Havdelunden och spelade. Vi kunde ju spela hela eftermiddagarna. Det fanns ingen hejd på det.
Ja, man glömde till och med att komma hem till middagen.
Ja. Mm.
Men vad jag var lite intresserad av när jag läser din rapport, Leif, som du har skrivit, så var det att om man tar Visby IF eller IF Gute, så var det oerhört unga människor som startade föreningen.
Ja, Gute bildades ju då 1904, han fyller faktiskt 100 år nästa år. Det var 11 ynglingar i åldern 9-11 år. De gick i andra klass i Visby högre allmänna läroverk. Och en av de här stiftarna var ju han Carl August Kantell, en sedermera känd lektor vid läroverket. Va? Och de bildade klubben bakom gränden, i gränden bakom skolan. Och Visby IF, det var ju... De bildades 1911 och då var det ett gäng grabbar i 15-årsåldern uppe på Klinten. Där bildade de sitt. Och det, Visby IF bildades väl som motvikt mot IF Gute. För att IF Gute, där måste man gå på läroverket för att vara med. Så det var ju orsaken till att VF bildades. Sen kom ju AIK in när det ännu blev mer klassmotsättningar som kom så småningom.
Men de här unga killarna. Kallar du dem för idrottsledare eller vad kallar du dem för?
Ja, det blir svårt att säga idrottsledare, men det var väl ett kompisgäng som vi pratade om att, som satte igång det hela. Men de utvecklades väl så småningom och blev idrottsledare.
Men är det inte det som Leif säger, eldsjälar? Vare sig man är 9, 11 eller 22?
Det gäller att ta vara på alla eldsjälar, det är viktigt. Mm. Hur unga de än är och hur gamla de än är också.
Men jag är lite fascinerad av att de ändå har lyckats bilda idrottsföreningar, skapa den och driva dem vidare.
Ja, det är
hur länge drev de dem?
Ja, de höll på. Det har ju fortsatt sedan dess Gute bildades. Så har det gått vidare och andra har tagit vid när de andra slutat och så vidare.
Hur mycket fanns föräldrarna i bakgrunden, vet man det?
Ja, det fanns nog en del föräldrar i bakgrunden också som hjälpte till där. Vi har ju den här idrottsplatsen som Gute var på, det var ju här ute på gamla järnvägsstationen. Och där var ju Bengt Runeberg, en av bildarna, hans pappa var ju trafikchef och han gav ju tillåtelse till att de fick hålla på och springa där i de här banorna. När tågen inte kom och gick. Va?
Och alla visste att när tågen kom bort.
Ja.
Ja, alla kunde. Det är också ett regelsystem som alla kunde. Mm. Man visste vad som gällde.
Och Visby IF, det var ju, de var ju på Östergravar och hade sina. Det ordnade de ju själva, hoppställningar och löparbanor och sådana saker.
Ja, man utnyttjade det som fanns. Vi ska fortsätta att diskutera det här med idrottsledarna under 100 år här i Meningarnas marknad efter nyheterna. Meningen att marknad fram till klockan 18, och det handlar just nu om utvecklingen av idrottsledarna under 100 år. Och vi far mellan de olika årtalen och fram och tillbaka och diskuterar. Men vi har också fått med oss en lyssnare, Janne Hörnell. Hallå Janne.
Hejsan.
Du sitter och lyssnar på oss och hade synpunkter.
Ja. Jag har en fantastisk vers här som jag skulle vilja läsa upp för hur det var att vara lagledare.
Ja, alltså, vad pratar vi om för årtionde?
Ja, 50-talet.
50-talet, mitten alltså?
Ja.
Ja. Hur låter den?
Ja, då tar jag den då. Nu blir det lite ångmanländska här.
Ja, kom gärna med det.
Lagledare var du, bar väsken och lässen och remnåla här i kepsen. Om vi låg under vid 5-0 i halvtid, sa du, denne går fin, pajka, vi tar dem. Sen förlorade vi vid 9-0 och kastade lerböxen och benskydda på det. Aldrig med någon fotboll. Men du tänkte pipa och sa, näst söndag har vi torsje, dem tar vi. Enda kritiken du hade var då vi sköt förlust. Se hur han skjut, Timotejen viks inte ens. Men om det var hårdskötta, vant du så noga vart bollen for. Jävla skött! Hade den gått in hade vart det mör. Lite redfull kunde du vara. En gång skrek du så det hördes över halv helgen. Lägg straffen du, Nils-Erik, du som har tagit studenten. Farlig sneen straff vart det inget mål, inget stöldskött. Det vart inkast. Och ingen mer straffläggning för min del. Men bra mycket poäng skrapar vi ihop tack vare taktiken. Du lärde oss att ta 0-0. Sparken åt helvete. Hur fick du någon pärning att räck till? Inte fanns det någon bingo. Och inte fick vi någonting utav kommun. Lik förbannat åkte buss på åt Graninge åt Norråker. Ibland fick bussföraren spela vänsterytter. Han var inte sämst. Och det är Nicke Sjödin som har skrivit det här.
Ja, men det är fantastiskt fin ju, Janne.
Ja, men så hade de med.
Ja.
Så var det, vet du.
Den täcker nog allt, tycker jag.
Ja, precis.
Va? Men du, var spelar lagledaren själv?
Ja, han spelade, det var Nils-Erik det.
Det var det.
Ja, han som dag straffen.
Ja. Ja. Men då stämmer ju lite av den bild som vi har pratat om, att idrottsledaren här var också en idrottsutövare.
Just precis.
Ja.
Så var det, vet du.
Ja.
Ja.
Men vad roligt att du ringde och gav oss den här bilden.
Ja, jag tänkte det. Det kändes att det skulle passa.
Ja, det är rätt.
Ja.
Tack, Janne.
Tack.
Hej.
Hej då.
Ja, vad säger ni andra?
Ja, lite humor och lite skoj ska man ha jämt och ständigt, tycker jag. Ja, den var kul.
Men visst, den var ganska träffande, tycker jag.
Ja, visst.
Gunnel ser tveksam ut.
Nej, då. Det var bra.
Ja.
Ja, men Gunnel var inte med på 50-talet.
Nej,
men vi som var med, vi känner nog igen en hel del av det.
Men då kan vi ju bli lite allvarliga och lite seriösa och titta på att idrotten förändras ju ganska radikalt just i den här vevan som Janne pratar om, alltså 50-talet. Då händer någonting med idrotten. Pengarna börjar komma in i samhället, pengarna blir en stor del också av idrottsrörelsen och begreppet ungdom kommer till. Som om det är någonting nytt, så att säga, och det här måste man göra någonting åt. Första stora satsningen med pengar kommer 1955 när man ger ungdomar pengar. Bra eller dåligt för idrotten sett ur det här perspektivet när vi nu har 55 års erfarenhet snart. Eller 50 i alla fall.
Ja, det är naturligtvis en kvistig fråga det här. Pengar har ju blivit något av drivkraft i den moderna idrotten idag. Och utan de bidrag vi får så tror jag inte vi hade klarat av att bedriva den organiserade idrotten. Men samtidigt så kan vi inte bortse från att det som var innan då, det var spontanidrotten. Och jag ser ju jag är ju ett barn av den tiden, 40-talist, började då med idrotten under 50-talet. Höll på att säga storhetstiden, mitten på 50-talet, och det fanns inga bidrag, precis som i Nicke Sjödins dikt här. Man vet inte var de fick sina pengar ifrån, men nog 17 fanns det folk som både hade bilar och skjutsade runt och såg till att man kom med bussar och sånt. Jag är inte helt säker på att det här när pengarna och bidragen kom in, att det har varit enbart positivt. Men i dagens läge så tror jag inte att idrotten klarar sig utan det här. Och det ser vi ju på, jag menar, när bidragen går ner, när ekonomin blir sämre, så försöker man skaffa nya inkomstkällor.
Mm. Ja, när man tittar i gamla räkenskapsböcker så börjar man ju fundera på naturligtvis hur de fick det här att gå ihop. För att vara med och spela ett DM i Gotlandsfotbollen så kostade en hel krona. Men det är klart, en krona var ju mycket värt då på 30-40-talet. Men jag har också konstaterat när man läser gamla skrifter att man hade anordnade basarer och annat för att få ihop pengar. Och det verkar som att det var populärt. För det var 400-500 personer som kom och de handlade väl lite. Och de, jag vet inte, de dansade och hur de höll på med Tivoli och annat. Så att visst fick man väl pengar på den tiden också, även om det inte var då från kommun och stat. Sen kan jag väl hålla med här om att det är inte allting som är bra med att man får en massa pengar. Och en massa pengar, det kanske synd att säga att idrotten får, men överhuvudtaget. Men för vår del här på Gotland så måste då, för att utveckla oss, kunna resa iväg till fastlandet och idka vår idrott, så är det ju nästan nödvändigt att man på ett eller annat sätt får pengar. Och då gäller det att få sponsorer och det gäller att få bidrag då från de olika idrottarna för att klara av det här. Och jag tycker nog att just på 50-talet då öppnas ju bland annat seriefönstret för fotbollen. Och där hade man ju just det problemet med att man skulle åka iväg till fastlandet. Och det blev båt och det blev i lastrum och det blev på ett ganska enkelt sätt. Men man tog sig dock iväg och man fick vara med i de stora sammanhangen. Idag då är det ju lite annorlunda. Dels behövs det mer pengar för man måste ju flyga och man kanske till och med måste bo på hotell eller på annat sätt för att klara av det här. Så visst är det kämpigt för de som nu är idrottsledare och ska fixa fram den här ekonomin.
Ja, och i och med att ekonomin kommer in och får en allt mer avgörande roll så kommer ju lagstiftning, inte minst skattelagstiftning, kommer in. Och det sätter ju också en viss press på idrottsledare. Det har vi ju läst om här i media de senaste åren här, vilket jobb det är för de ekonomiansvariga i föreningarna. Och vilket ansvar man har naturligtvis.
Men det fanns ju trots allt en tid, om vi tar från 60-talet och liten bit in på 70-talet lite till, där det fanns gott om pengar i kommunen då det östes in pengar. Och det lokala aktivitetsbidraget och det statliga aktivitetsbidraget, det är alltså två bidrag som idrottsföreningar kan få idag. De var ganska stora, eller de räckte i alla fall till för idrottsföreningarna på ett annat sätt. Och då fick ju också idrotten ny betydelse, du var själv inne på det. Den här spontanaktiviteten som man hade sett ute på alla gräsytor och vad det nu fanns. Man spelade ishockey på gatan, man gjorde allt möjligt. Den bara försvann, allt söks upp i föreningar, allt skulle bli pengar. Och det känner jag ju har varit ganska negativt för idrotten.
Ja, jag tror att de idrottsledare som fanns på den tiden, de var nog inte speciellt glada över att det var spontanidrott. För en aktivitet då ute på gatan, ute på ängen eller vad det nu kan vara, den gav ju inte några pengar till klubben. Utan här gällde det ju verkligen att rekrytera de här ungdomarna till idrotten. För att det var ju ungdomarna som gav inkomster till föreningarna.
Men idag börjar det inte svänga, är man inte på väg tillbaks igen? Alltså nu när pengarna inte finns?
Ja, hade vi inte haft det här bingolotto så hade vi ju inte haft den ekonomin som vi har idag. När den försvinner och de här lokala idrottsstöden går ner, då gäller det att hitta någonting annat. Va? Mm.
Och det... Ja. Jag ska bara fråga Gunnel, hur mycket spontan idrott eller spontan aktivitet finns det på landsbygden idag?
Ja, det finns en del. Jag kan se det på mina egna barn och jag berättade här innan att min grabb då, som är 12 år, före vintern så i snöstorm så cyklar de en halv mil ut på Grötlingbod, skrapar bort snö från isen där och sen kunde de väl köra en timme kanske och sen bara det blir mörkt så var det ju dags att försöka ta sig hem igen. Och så att de dagar då de inte har organiserat idrott så hittar de ju på eget ändå. De spelar fotboll ute med kompisar och åker skridskor och ja, så det finns ju idag också. Men att ja, det organiserade har ju helt tagit över, det har det gjort, det håller jag med om. Men att spontanidrotten har inte dött ut, inte på landsbygden i alla fall.
För nästa bit som jag tycker när man ser på det här, det är ju att vi hör hur David Wolf var till exempel som idrottsledare, eller Gunnar Svennefelt, när jag pratat om många. Sa de någonting, då var det det som gällde. Idag har ju många lärt sig att ifrågasätta det som en idrottsledare gör. Bra eller dåligt?
Ja, jag tror att det finns en positiv bakgrund i det här att man vågar ifrågasätta. Man har inte den där auktoritetskänslan som det var tidigare. Många gånger när vi lydde våra tränare, våra ledare, det var ju inte enbart av respekt, utan det kunde varit ett mått av rädsla också. Och det tror jag att dagens ungdomar har blivit betydligt frimodigare. Man vågar ifrågasätta. Och det är väl en bra utveckling egentligen.
Ja, jag måste hålla med dig, Lasse. Jag tycker att det är jättebra. För att min uppgift som idrottsledare, det tycker jag ska vara något egen syfte. Att jag driver igenom det jag tycker är kul och det jag vill. Och det jag vill att laget ska klara av. Utan det är ju det tjejerna här vill. Det är de vi tränar på, det de vill bli bättre på, det de vill göra. Det är ju det som är viktigt. Jag är ju bara en handledare som ska finnas till hands och hjälp till och styra upp. Och jag tycker inte alls att det ska vara något egen intresse att vara idrottsledare.
Och därför är det väldigt viktigt att de idrottsledarna vi har idag, de måste få bra utbildning så de kan klara av det här. För det är inte så lätt kanske bara att man känner att man kan göra det på det här viset. Man måste också veta lite om hur folk reagerar om man gör det ena eller det andra. Och det tror jag också är väldigt viktigt. Att man inte bara tar ut någon som råkar vara intresserad och sen får de sköta om det här helt fritt. Utan man måste också se till att de får en viss utbildning, kanske väldigt mycket utbildning till och med.
Men där vet vi ju att den gamla ledaren tog över vad den förra hade gjort. Alltså det gick i slags generationer. Mm. Och hade han hoppat höjd på det här sättet eller tränat höjd på det här sättet, fotboll, ishockey, bandy, vad man än, så var det det som gällde. Där kanske utbildningen saknas. Det är tuffare att vara ledare idag, eller?
Ja, en ledare idag, han bör väl vara något av psykolog, ekonom, jurist och dessutom då kunna ta hand om dagens ungdomar och kunna ta hand om och arbeta tillsammans med politiker och andra också.
Är det här inte ett för stort krav? Alltså jag menar, du säger psykolog, du glömde pedagog som jag tycker man kan lägga till, ekonom. Alltså det är välutbildade människor.
Ja, det låter så, ja. Och det låter som ett fantastiskt krav. Och lik förbaskat så får vi ju faktiskt ganska många som ställer upp på och är idrottsledare. Vi är ju över 2 500 har vi räknat ut bara här på Gotland. Mm.
Men vi har ju idag också väldigt mycket engagerade föräldrar som stöttar ledarna, tycker jag. När jag började som idrottsledare när jag var 17 år och då fanns inte alls det här på samma sätt, utan då var det mer att ledaren körde sitt eget race. Jag åkte till fastlandet med tjejlag och spelade handbollskuppar och jag var helt ensam 20-årig ledare och åkte iväg med ett lag. Det skulle aldrig för sig komma idag, utan idag ställer ju föräldrarna upp och stöttar och är med. Och, ja, det går inte att bedriva idrott på Gotland ens om man inte har föräldrar som ställer upp och kör.
Vad är skillnaden då? På det, men att du fick åka ensam i väg med det här laget.
Jag tror att föräldrar är mer engagerade i sin barn idag. Följa mer och mer och tycker det är viktigt att det fungerar. Och, jag ska inte säga att det kanske var lättare att ta hand om barn då. Jo, på något sätt var det lättare. Det är jobbigare att ta hand om barn idag än vad det var i början på 80-talet.
Men det här är ju ett sätt att komma in som idrottsledare, att ens barn blir intresserad av någonting. Och sen helt plötsligt så är man, går man där vid kanten och är simledare, trots att man knappt kan simma då på den tiden.
men var inte era föräldrar intresserade av det ni gjorde?
Jo, de var intresserade, men de var inte med på samma sätt. De jobbar ju mycket mer, i alla fall var det så hemma hos mig. De var jätteintresserade och ställde upp när de kunde och de körde, det var de ju tvungna till, för annars kom man ju ingenstans. Men att just det där idrottsintresset att följa med sin barn, det var inte riktigt på samma sätt då som det är idag.
Det kanske var ännu mindre ännu tidigare, där föräldrarna kanske inte alls brydde sig om det mer än att man skulle sköta sig och allt det där. Utan då fick man ta sin cykel och cykla iväg. Och jag menar, bro, det var ju ingen bit att spela fotboll på när man skulle iväg. Det var bara på cykeln och knata iväg det. Och sen fick man cykla hem igen efter matchen. Så jag menar, på den tiden, jag vet inte, man var nog så att man skötte sig själv på ett annat sätt. Och när man kom upp mot en 14, 15, 16 år, ja, då var man ju nästan vuxen förr i tiden. Idag då tar det lite längre tid, åtminstone enligt min uppfattning.
Ja, men det är ju jätteviktigt det som Gunnel säger, att vi har fått mycket mer fritid som gör att föräldrarna har större möjlighet att delta. Så att det är ju en stor skillnad mot 1910 och 20 och framåt, så att det måste vi poängtera.
Jo, men samtidigt så får vi inte glömma att det har kommit mycket annat som kräver vår uppmärksamhet idag om vi jämför ett 50-tal år tillbaka i tiden. Det är bara att ta inom det området som du är verksam, alltså media. På den tiden så fanns det en radiokanal. Idag finns det hur mycket tv, du har videospel, du har, ja, you name it.
Mm. Och det som jag har varit lite fascinerad av när jag har gått igenom för det här, det är ju att det är så svårt för uppkäftiga idrotter, som man säger, att faktiskt komma in i den här familjen med sin uppkäftighet. Jag tänker till exempel på innebandyn, som var en helt ny idrott som kom, som ville revolutionera idrottsvärlden. Skateboardåkarna, det finns flera sådana här som jag tänker på. Men de har det inte så lätt att komma in idag i idrotten.
Nej, det är bara att åka upp och titta på ett riksidrottsmöte. Det är till och med en annan, tillhör väl juniorgänget där, nära nog. Mm. Det är alltså, precis som jag, gråhåriga gentlemän i mörka kostymer som sitter där och bestämmer. Och då går det inte att komma in med kepsen bak och framvänt och ha uppkäftiga idéer.
Det är lite synd.
Ja.
Skulle inte idrotten behöva det?
Absolut, jag håller helt med. Jag tror det skulle vara verkligen uppfriskande för idrotten. Och det ser vi ju på innebandyn, hur man har lyckats. Det där man, alltså med själva idrotten, däremot organisatoriskt enligt våra normer, som inte lyckas lika bra.
Nej, men därför att ni vill inte släppa in uppgiftigheten. Om jag säger ni, du representerar
det. Det får du så gärna göra.
Ja.
Visst, det är på det viset.
Mm.
Och hur vänder man på den här skutan? Det tar tid. Men med uppkäftiga innebandyspelare, skateboardåkare, så finns det ett hopp i alla fall inför framtiden.
Ja, jag hör att vi har fått en lyssnare till med oss. Var det Torgny Lindgren?
Jajamensan.
Fårösund förmodar jag då.
Ja.
Goddag Torgny.
Tjena.
Vad har du för tankar?
Nej, det var, jag har lyssnat här lite grann på ert snack då. Och jag har berättat för Rune Fransson vid tidigare tillfälle. Det är så att vi hittade ett charmigt brev från ledare för Fårösund som har skickat till Fårösunds idrotts- och friluftsnämnd. Det var 1954. Och det är himla charmigt skrivet, för det beskriver liksom vilken situation man hade på den tiden.
Hur är det skrivet?
Ja, det är så här. Så här lyder. Härmed får Fårösunds gymnastik- och idrottsklubb anhålla om att undertecknad samt Sven-Erik... Hallå?
Hallå, ja?
Ja, det är med. Just det.
Ja.
Undertecknad samt Sven-Erik Nordlund som ansvarig får disponera Fårösunds idrottsplats fredagar 18.30-21. Om detta är möjligt på grund av andra dispositioner anhålles om samma tid på torsdagar. Under träningen är det önskvärt att det tränande får använda fotbollsskor. Erfarenheten har nämligen visat att träning bör ske i samma fotbollkläder som används under tävling under cirka 15 minuter vid varje träningstillfälle. Anhålles om att för målvaktsträning får disponera fotbollsmålen. Fårösund den 9.8.1954, Sven Björnlund, ordförande. Det beskriver liksom hur man hade situationen på den tiden.
Mm. Tack ska du ha, Torbjörn. Ja. Jag har den där med också här när vi håller på med fotbollshistoria. Jag håller med dig om att det var underdånighet som gällde.
Jajamensan.
Men visst är det lite fotbollshistoria som du ändå pratar om. För att idag hörde vi ju på nyheterna att Fårösunds idrottsplats är på väg tillbaks till Fårösund igen.
Ja, det är
i klubbens ego.
Ja, jag har själv varit med och jobbat några år här. För det är en lång process.
Ja.
Jag hoppas att vi har hållit på i 10 år då, men man får aldrig ge sig.
Nej, men det här var ju någonting som hände, att liksom kommunen tog över alla idrottsplatser, tog över det mesta och hade stora pengar. Sen försvann alla pengar.
Precis.
Och då ska det tillbaks ut.
Ja.
Hur känns det för dig om ni nu får tillbaks Fårösund till klubben?
Ja, det känns ju jättebra, för jag menar, vi kan göra massor, man kan liksom göra arbetsinsatser och ja, det blir ju liksom roligt för alla som är engagerade i klubben, va?
Mm.
Nu är jag inte så hemskt engagerad själv då, men för de som nu är ny i styrelsen och så blir det en fantastisk utmaning. Att man kan få bygga ut och liksom, och vi har, det är det som har, vi har gått och väntat och vi ville så jävla mycket, va? Men det har varit trögt.
Men du har ju varit en idrottsledare i allra högsta grad i många olika idrottsgrenar.
Ja.
Din känsla, tycker du idrottsledarskapet har utvecklats?
Ja, definitivt. Alltså. Man får lära sig just det här med ledarskap. Nu har jag lyckligt låtit det eftersom jag själv är yrkesmilitär, så jag har mycket gratis med mig från det. Va? Men alltså, ledarskapet har ju utvecklats enormt. Alltså. Och framförallt det där liksom med bredden. Alltså, att man tänker mycket mer på det än vad man kanske gjorde förr ändå. Va? Alltså det, men det finns ju, vissa grejer kan man reagera på då. Det här med elitsatsning och sånt. Va? Men ändå så tycker jag att vi här på Gotland jobba på ett bra sätt alltså. Och framförallt när vi jobbar med våra ungdomar alltså. Så att de får rätt inställning från början. Jag tycker, nej men det har varit, jag jobbar ju fortfarande med sporten. Nu är det mest motorsport i och för sig. Men det känns bra och det är kul att jobba.
Mm. Tack Torgny.
Ja, hej.
Ja, det är roliga bilder vi får ifrån vår idrottsvärld.
Ja, det är helt fantastiskt att höra det här om den här underdåniga skrivelsen, och jag har ju själv stött på lite grann här när man har tittat i gamla handlingar om att det var ju ett helt annat språkbruk för en 40-50 år sedan.
Men kan vi konstatera, var det bättre för en idrottsledare förr än vad det är idag?
Det var annorlunda. Om det var bättre eller inte, det vet jag inte. På många sätt var det naturligtvis det, men samtidigt så tror jag att den idrottsledare vi har idag är ju på ett helt annat sätt utbildad, är mer anpassad för sin roll som idrottsledare att ta hand om ungdomar. Och på det viset så tror jag att det har blivit bättre idag.
Jag tror också att man har fått dela arbeten på något helt annat sätt än vad man hade förut. För det var det som regel en enmansshow. De sköt dem alltihop, men idag då har man ju specialister på marknadsföring, på ekonomi och så vidare. Så jag tror att det är något helt stor skillnad på att vara idrottsledare då och nu.
Fast det är precis lika roligt idag som det var för 20 år sedan. Det tycker jag i alla fall, annars skulle jag inte hålla på fortfarande.
Och förhoppningsvis var det lika roligt som för 100 år sedan. Men det är klart att saker och ting utvecklas. Allt blir inte bättre, en del blir mycket bättre. Och hur mycket av det här materialet får ni in till idrottshistoriska?
Ja, det är en hel del som kommer in. Och det värsta är att vi kan nästan inte ta hand om alltihop. Vi har alltså inte lokaler för att ta hand om det här som nu kommer in till oss. För det är så att folk blir äldre och äldre och kanske till och med dör, för det gör de.
Va?
Och då innebär det att de som är efter kanske inte tycker att det som farfar eller vem det nu är har gjort är så viktigt, utan det går på tippen, och det är ju väldigt tråkigt. För jag tror nämligen att om man ska kunna gå framåt så måste man titta bakåt och se vad som har hänt. Och det är väl det som idrottshistorien är viktigt till att försöka få fram, så att man inte i alla fall gör samma misstag en gång till.
Vi får hoppas att vi inte gör om samma misstag om 100 år när vi sitter här igen och diskuterar. Och då handlar det ju om 200 år sedan RFs starten. Jag får tacka alla er som har kommit för att vara med i den här debatten om idrottsledarens utveckling under 100 år. Frågan är bara om det var bättre förr eller inte. Det får ni avgöra som har lyssnat. Jag tackar Leif Yttergren, forskare, Rune Fransson och Leif Söderdal ifrån Idrottshistoriska, Gunnel Österberg och Lasse Sjöholm. Jag heter Ove Järlö, tekniker är Sivert Nordström, och Radio Gotland, ja, det hör du igen i morgon bitti klockan 06.00.
Sportextra ikväll här i P4 från 19.15. Var med och grilla hockeybasen Kjell Nilsson. Stängd liga, livlinor, ekonomi och det allsvenskan i hockey i fokus ikväll. Och så dyker Martin Lidberg upp, världsmästare i brottning och het gärningpriskandidat. Bandy ett annat ämne, innebandy ett tredje. Sportextra från 19.15 i P4.
Ikväll tar Karlavagnen en titt på kvinnligheten. När anser du som kvinna att du är kvinnlig? Och vad tycker du som man är härligt kvinnligt? Hur kommer kvinnligheten till uttryck i dagens samhälle? Och vad har kanske gått förlorat? Har det tillkommit något annat då? Och hur värnar vi det? Vad blir kvar av kvinnligheten om vi skrotar alla schabloner? 21.40 till midnatt.
Sverige